Befriad för att tillbe. Ja, det finns många berättelser i Bibeln som handlar om Jesus när han möter människor som på olika sätt är bundna av någonting. Och i mötet med honom så blir de befriade för att kunna tillbe honom. Och vi har predikat några gånger i den här predikoserien. Och vi har lyssnat till berättelsen om mannen som var besatt och bunden av demoner. Som blev befriad och som kunde tillbe Jesus. Vi har hört om hur Marta var bunden av plikt och av prestation. Och hur hon blev befriad och kunde tillbe Gud, tillbe Jesus. Förra söndagen predikade Elinor om hur man kan bli befriad från skam. Och vi fick höra berättelsen om kvinnan som har haft blödningar. Och om Jairus och hans dotter. Och den här predikan hade från början rubriken befriad från panik för att tillbe. Men ska man slipa lite på rubriken så blir det istället befriad från rädsla i en mörk värld. Befriad från rädsla i en mörk värld för att kunna tillbe. Och vi ska läsa en berättelse som står i Matteus evangelium kapitel 14. Vers 22-33. Där står det så här. Sedan befallde han, alltså Jesus, sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du så se åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Ja, detta är ju en otroligt dramatisk berättelse. Du som har varit med i kyrkan länge har nog hört den här berättelsen flera gånger. Kanske den är ny för någon annan. Men det är ju en väldig dramatik i den här berättelsen. Vi har ett kompisgäng som brukar hänga med Jesus, hans lärjungar. Och de befinner sig mitt ute på Genesarets sjö. Och de sliter vid årorna. För det är motvind och det är vågor. Några i det här gänget, de var fiskare. Så de var vana vid att resa på den här sjön. De hade mött vågor och kämpat där förut. En del andra var inte vana vid det. Hade haft helt andra arbetsuppgifter och yrken innan de börjar följa Jesus. Men nu sitter de alla där i samma båt. Och det är mitt i natten och de sliter vid årorna. Varför var de ute på sjön mitt i natten? Varför var de där precis nu? Ja, tidigare på dagen hade de varit med Jesus på andra sidan sjön. De var alltså på hemväg när det här hände. De hade fått varit med om det här mäktiga undret när han förvandlar 5 bröd och 2 fiskar till mat så att det räcker till 5000 personer. Minst, troligtvis ännu fler. Det här har de sett hända på dagen. Och sen när det gick mot eftermiddagen och kvällen, då säger Jesus till dem att nu får ni hoppa i båtarna och åka i förväg till andra sidan så skickar jag hem folket. Det står till och med att han befallde dem att åka över till andra sidan. Vi kan ta nästa slides där så får vi se på lite fiskar och bröd. Och jag tänker mig att de tog varsin korg med mat. För det blev ju 12 korgar över med fisk och bröd efter det här undret. Så jag tänker mig att de tog varsin korg. De gick ner där mot båtarna. De hoppade i. De satte sig och mumsade på lite fisk och bröd. Medan de pratade om vad som hade hänt under dagen. Och så började några av dem ro ut i någon... Alltså jag vet inte. Jag tänker mig någon stor träbåt av något slag. Där det rymdes alltså 12 pers och 12 korgar med mat. Och där börjar de ro ut. Men det går ju väldigt trögt att ro. För det är ju motvind. Så de kommer ju inte över till andra sidan fast att de ror hela natten. De kämpar på där. Genesarets sjö är ungefär 1 mil bred. 2 mil lång. Det var antagligen ungefär 1 mil de skulle ro. Nu har jag inte rott så mycket i mitt liv. Så jag försökte ta reda på hur lång tid tar det att ro 1 mil. Så jag googlade såklart denna säkra källa. Och det enda jag hittade då, det var att en tjej på ett gym i en roddmaskin. Hon hade rott 1 mil på 47 minuter. Tänk att den uppgiften kanske inte riktigt är relevant här. Det var nog lite annorlunda att sitta i den här stora båten och i motvinden där kämpa på. De får det verkligen, verkligen jobbigt. Och det som då är intressant, det är att Jesus har sagt åt dem att resa ut just nu. Han har till och med befallt dem att sätta sig i båten och resa ut i den här motvinden. Varför gjorde han det? Visste han att det var motvind? Eller visste han det inte? Ville han att de skulle resa ut i motvinden? Kunde de inte bara fått hängt kvar med honom? Han gick upp på berget och bad. Det hade varit härligt. Få hänga där med Jesus och be på berget. Och vänta till att vinden har mojnat lite. Sen kunde de väl få åka ut. Varför sa han till dem att resa ut? När det var motvind. Skulle de ut här nu i motvinden och vågorna hela natten? Varför då? En del kristna tänker att när man följer Jesus, då betyder det att man får ett liv i medvind. Man susar genom livet. Lätt och smidigt. Det går så enkelt. Och när det sen blir motvind så blir man väldigt förvirrad. Och tänker, men vad händer nu? Så här ska det väl inte vara? Ska det vara så här tufft att leva? Ska det vara tufft att följa Jesus? Ska det inte bara vara enkelt? Vad händer nu? Betyder det här att jag är fel ute på något sätt? Är jag där Gud vill att jag ska vara? När det nu är motvind så här. Blir man lite förvirrad. Sen finns det andra kristna som tänker nästan tvärtom. Att Gud sänder prövningar och plågor och skickar ut oss för att det finns en mening i allt som sker. Allt lidande som händer har Gud en tanke med. Och man kan alltid förstå varför allting sker. Hur är det? Är det så eller är det så? Finns det en mening med allt som sker? Eller borde vi inte möta några motgångar? Hur ska livet som kristen egentligen vara? Jag tror att det är så här. Att ibland så är det medvind på Genesarets sjö. Och ibland så är det motvind. I det här fallet beror det ju faktiskt på vilket håll man reste på. Ibland går det väldigt enkelt att ta sig över Genesarets sjö. Ibland tar det en hel natt. Och jag tänker att det är så i livet att ibland är det medvind. Ibland är det motvind. Det hör till livet att möta både medvind och motvind. Precis som Samuel sa i samband med barnvälsignelsen. Vi vet att livet innehåller både framgång och nederlag. Och jag tänker att så är det för alla människor. Också när man följer Jesus. Och jag tänker att det också sker saker som är djupt meningslösa. Att man inte alltid kan se en mening med varför saker och ting händer. Utan livet är så här svårt och komplicerat. Ibland är det medvind och ibland är det motvind. Men jag tänker också att Jesus inte vill att vi ska sitta still och vänta på att vinden ska vända. Han vill inte att vi ska sitta och vänta till att det ska lugna sig lite. Utan han vill att vi frimodigt ska resa ut också när det är motvind. För han har kallat oss. För att han går med oss. Så även när det är motvind så sänder han oss ut för att vi frimodigt ska få ge sig iväg. För han går med i både medvinden och i motvinden. Kanske funderar du någon här på att göra någonting nytt. Kanske funderar du på att följa med på en resa. Eller söka ett nytt jobb. Kanske börja i en kör. Kanske bli kontaktperson. Kanske bli en ledare på något sätt. Skriva en bok. Vad vet jag? Någonting som du funderar på att göra. Och samtidigt tänker du så här. Tänk om jag misslyckas. Tänk om det betyder motvind. Tänk om det betyder att det kommer bli jobbigt. Jag kanske får kämpa en hel natt i motvind. Och så vacklar du däremellan. Och då skulle jag vilja säga, res ändå. Gud går med dig. Vi är inte kallade till att leva i medvind. Vi är kallade att frimodigt leva både i medvind och i motvind. För att Gud går med oss. Han finns alltid där. Och det gjorde de ju. De gav sig iväg. Och nu har de ju kämpat där hela natten. Jag tänker mig att de var svettiga, supertrötta, kalla, blöta. Och så får de se Jesus komma gående på vattnet. Fast de tänker ju att det är ett spöke, en vålnad. Så de skriker ju i panik när de ser det här. Men han säger ju genast till dem, det är jag, var inte rädda. Och det är nu som en av dem trädde fram i berättelsen. Petrus säger ju en väldigt märklig sak. Det är ju ändå fortfarande mörkt, det är mitt i natten, de är väldigt sådär. Och så ser de det här som de tänker ett spöke. Och för att försäkra sig om att det inte är ett spöke så säger Petrus, be mig att komma till dig. Jag kan väl gå och kliva ur båten här nu och gå till dig, fall det nu är du. Jag tycker det är helt galen grej att säga. Jag kan komma på väldigt många andra sätt att ta reda på om det är Jesus eller inte. Istället att behöva gå ut och själv gå på vattnet. Var fick han det ifrån? Men han säger det här. Och det säger ju någonting om hur han tänker om Jesus. Han vet att han har makten. Och därför säger han det här. Är det du så be mig komma. Och så säger ju Jesus kom. Och så kliver han då över kanten. Och går på vågorna. Med blicken fäst på Jesus så går han på vågorna. Och sen plötsligt så börjar han ju titta sig omkring. Han ser hur stora vågorna är. Han ser hur djupt det är under hans fötter ner till botten. Har ni gått på en is som är så där riktigt klar någon gång? Där man ser botten flera meter ner och det bara hissnar. Eller har ni varit på flygvapenmuseet? Där har de ett glasgolv. Och går man på det så ser man ner till andra våningen. Det bara så där liksom. Nu var det nog inte en riktigt så här kittlande rolig känsla Petrus fick. Utan det var nog en liten annan typ av känsla han fick. När han tittar hur djupt det är ner. Hur mycket det blåser omkring honom. Och så börjar han sjunka. Och så ropar han, hjälp mig, Herre hjälp. Och genast är Jesus där och drar upp honom. Och så går de tillsammans till båten. Att gå på vattnet. Vad betyder det? Vad betyder det för oss att gå på vattnet? Det var ju inte så här att efter det här så började Jesus lärjungar att gå på vattnet lite nu och då. Det var inte så att de lämnade båten och sen knallade de över sjön varje gång de skulle. Det var liksom inte en ny förmåga de hade fått. Paulus till exempel var ju med om några olika skeppsbrott. Och det var inte så att när det började bli lite krisigt så han bara okej, hej då, nu går jag. Och så klev han iväg och gick. Nej, det var ju inte så. Det är faktiskt en engångshändelse här att Petrus går på vattnet. Och det här berättelsen, den blir ju en bild för hur livet är och vad det betyder att följa Jesus också när det stormar. Hur är livet egentligen? Hur kan livet vara? Om man tänker att det här är en bild över hur livet är ibland. Det blåste ju inte jämnt på Genesarets sjö. Men det här är ju en bild för hur livet kan vara ibland. Och då funderar jag på det. Hur kan livet vara ibland? Denna veckan har Jan, min man som jobbar delvis med flyktingmottagande, suttit ner och pratat med en familj. Den familjen, mamma, pappa och två barn som var 11 och 13 år, de hade rest med båt över Medelhavet. De gick i 50 dagar genom Europa tillsammans med barnen. Och sen kunde de åka lite buss och tåg det sista. Och nu bor de på en madrass i en gympahall. Helt slut, såklart. Så kan livet vara ibland. Och samtidigt så fick vi den här veckan en lapp i brevlådan där SD vill att vi ska folkomrösta mot att, liksom, för att vi ska stänga gränsen mot flyktingar. En vän till mig är arbetslös. Hon längtar efter att få ett jobb. Så kan livet vara. En annan vän berättar om oron för sitt barn som är sjuk. Så kan livet vara. En annan vän till mig lider av ångest och stark oro. Så kan också livet vara. Jag möter tonåringar som kämpar med sin identitet, vem är jag, med sitt självförtroende, med rädsla för framtiden. Så kan livet också vara. Livet kan vara motvind på så många olika sätt. Storm och mörker i livet. Vi brukar säga att Johanneskyrkan är på en resa tillsammans. Och nu passar det ju då också att säga att på den här resan sitter vi alla i samma båt. Det var ett litet pappaskämt. En liten hyllning till min pappa så här på första dag. Jag brukar komma med sådana käcka skämt. Vi sitter alla i samma båt på den här resan. Mitt i en mörk värld så får vi, inte bara Johanneskyrkan utan hela Guds folk, vi får resa tillsammans. Och Jesus kommer till oss i mörkret och i motvinden. Han står där mitt i vågorna och så säger han, kom. När man läser den här berättelsen, då blir det lätt att man fokuserar på Petrus. Vad han gör, för han gör ju något så galet och konstigt. Och när man då speglar sig i den här berättelsen själv när man läser den, då kan det bli lätt att man börjar fundera på, vad ska jag göra? Hurdan är jag? Vem är jag? Vad gör jag för någonting? Vad behöver jag göra? Och man kan börja tänka att jag måste också göra galna saker som jag egentligen inte vill göra. Jag måste också kasta mig ut på olika sätt och göra helt konstiga grejer på något sätt för att jag ska följa Jesus. Och visst kan det vara så att vi ibland behöver kliva ur vår comfort zone. Vi behöver kliva ur den här båten och göra saker som vi tycker är lite läskiga. Det kan ju vara läskigt att bara säga jag följer Jesus. Jag tror på Jesus. Eller att fråga, vill du följa med till Johanneskyrkan på en gudstjänst? Ibland behöver vi göra de där sakerna som känns lite otäcka för att vi följer Jesus. Men huvudpersonen i den här berättelsen är inte Petrus. Det är Jesus som är huvudperson i den här berättelsen. Det är han som kommer mitt i mörkret och i stormen med trygghet och med makt. Han är inte rädd för mörkret. Han är inte rädd för vågorna eller för vinden. Han är inte rädd för ondskan. Jesus är inte rädd för IS. Han är inte rädd för din konstiga, otrevliga lärare. Han är inte rädd för ondskan i ditt liv. Utan han står där mitt i mörkret och så säger han lugnt, kom. För han vet att det håller att följa honom i både medvind och motvind. Och likt Petrus så får vi följa honom trots att livet kan kännas skrämmande och hotfullt. Trots att vi är rädda för nuet och för framtiden så får vi följa honom över vågorna och se att det håller. Och sen tappar vi fokus på Jesus. För det kommer vi göra. Och vi blir rädda igen och oroliga och vi sjunker. Och då får vi igen ropa hjälp. Och genast är han där och drar upp oss. Det här är inte en berättelse som i första hand handlar om vad du ska göra. Det här är en berättelse som handlar om vad Jesus gör. Och han har makt över vinden och vågorna. Han har besegrat ondskan. När de kommer fram till båten så säger han: du trosvage, varför tvivlade du? Och det kan kännas lite så här anklagande mot Petrus. Han var ju väldigt modig som ens gick ut första gången här och gick. Men då gäller det att komma ihåg att tro är inte en prestation. Utan tro är att hålla blicken fäst på Jesus. När mörkret runt omkring distraherar. I den avslutande delen av den här berättelsen så stillar sig vinden och vågorna. Solen går upp igen efter nattens mörker och alla i båten faller ner och tillber Jesus. Du måste vara Guds son. Och här är nu allting på rätt plats. Jesus är Gud. Vi är människor. Han har makten och vi får tillbe honom. Ditt mål är att tillbe vid hans tron, sjöng Elias och Annika i den här sången i samband med barnvälsignelsen. Vårt mål med livet är att få tillbe vid hans tron. Att få släppa vårt kontrollbehov. Att få släppa våra ambitioner att kontrollera vår rädsla och kontrollera världen. Och bara säga: du är Gud. Jag tillber dig. Det är du som har kontroll över allting. Och det är då vi blir vårt bästa jag. Det är då vi får uppleva meningen med hela vårt liv. När vi tillber vid hans tron. Vi kallar att följa honom både i medvind och i motvind. För att det är han som har all makt. Och Jesus vill befria dig för rädslan för mörkret. Rädslan för framtiden. Det är naturligt att vi är rädda. Det är inget konstigt. Det hör till att vara människa att bli rädd när man ser hur världen ser ut. Det är inget vi ska trycka ner eller skämmas för. Utan så är det att vara människa. Vi blir rädda när vi ser oss omkring. Men när den rädslan förlamar oss, när den binder oss så vi inte vågar göra saker vi längtar efter, när vi inte vågar göra det vi drömmer om, eller när vi inte kan känna någon glädje i livet för att vi är så rädda, då behöver vi bli befriade från den. Och det vill Jesus göra. Han vill befria dig så att du kan leva i tillbedjan också i en mörk värld. Och när vi nu om en stund firar Herrens måltid tillsammans så kan du uttrycka din bön på olika sätt. Och ett sätt är ju att ta en sten och lägga ner vid korset. Och det kan vara så där just en rädsla, någonting du är rädd för, en oro som du känner, jag behöver få lämna den här till dig för att kunna leva fullt ut i tillbedjan. Så det kan vara ett väldigt konkret sätt. Men även de andra sätten som vi ber på. Att tända ett ljus och be att hans ljus ska få tränga undan mörkret. Och låta hans ljus lysa in i mitt liv. Eller att dela sin rädsla med någon annan. Och få förbön. Så låt oss stå upp tillsammans. Vi ska be och lovsjunga. Vi börjar med att be.